Jesu namn. Amen. Varsågod och sätt dig. Hörrni, vi ska be ännu lite, alltså vi ska lära oss att be idag. Jag tänkte att nu är det dags. Jag håller på hela våren och talar om böner. Jag hade tänkt tala det här förra veckan, men helig ande sa vi skjuta på det en vecka. Så det var kanske någon som behövde höra förra veckan som talades nu. Alltså kanske du inte kunde komma förra veckan och behöva höra det som jag säger nu istället. Vi har nämligen något problem med servern, så vi har inte våra predikningar på nätet för tillfället. Så det gäller att vara här och inte hem framför datorn, din lurifax. Nåväl, vi har talat om bön. Och det har haft som grundvers tidigare, och jag har sagt det och jag säger den igen. En gång där Jesus var på en plats och bad. Var Jesus på en plats och bad? När han hade slutat sa det en av hans lärjungar till honom: Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Jag skulle försöka tala lite om praktisk bön idag. Och av alla ställen jag hittar att tala om bön så har jag valt Johannes 4. Kvinnan i Sykars brunn. Kuriosa, när man läser de här texterna så tänker man inte så mycket på, ja men Sykars brunn, om det är bra så går vi vidare. Sykars brunn, som är en av teologerna och historikerna, det är en av de få platserna där du idag med störst sannolikhet kan vara så nära där Jesus personligen själv har stått. Brunnen finns nämligen kvar. Det är väldigt intressant egentligen att den brunnen som är 40-50 meter djup, den är bevarad. De har säkert byggt något kapell och haft sig där som de gör med alla heliga platser tydligen i Israel. Men det är väldigt intressant att den platsen, fysiska platsen, den finns idag. Så du kan besöka den, så kan du säga, nu står jag här där Jesus stod och var törstig. Så tänk lite, det var en kurios i alla fall. Men jag skulle vilja... Jag tycker en av de mest intressanta och speciella berättelserna om Jesus och hans förehavande, det måste vi hitta just med kvinnan i Sykars brunn. Hur han bemöter och diskuterar med kvinnan i denna berättelse, det innefattar, det spränger egentligen all vår tankeverksamhet till höger och vänster. Speciellt skulle ha levt på den tiden så skulle det vara chockstoff. De ska ha tryckt några extra upplagor av både Vasabladet och Missionsstandarden. Att det ska på något sätt, det ska ha fyllt allting till höger och vänster. Och bara som en kuriosa tänkte jag ge dig lite bonusläror idag. Vad som är så speciellt med Jesu möte med den här kvinnan. För det första, det var en kvinna. Lärda judar, i alla fall de som var rabbin, talade helst inte med judar, eller som är kvinnor överhuvudtaget. För det andra, det var en samarit. Judar umgicks inte med dem. Och det var en oren kvinna. Sådana rörde man inte heller med tång. Så det är väldigt intressant egentligen hur Jesus bemöter den här kvinnan. Det står ju när lärjungarna kommer tillbaka så står det att de var förvånade att se att Jesus talade med en kvinna. Skulle de veta vad det var för sorts kvinna så tror jag att de ska ha fått skäggväxt. Alltså de ska bli så chockerade och fundera. Vad i all sin dag håller du på med Jesus? Vet du vem du talar med? Den samarier, det är en, man kan säga en väldigt lösaktig kvinna. Som man hoppar i säng till höger och vänster. Har haft ganska många brokiga relationer. Och jag vill ge dig bara en liten parentes. För jag önskar att du och jag skulle lära oss lite av det här. Hur ska vi bemöta människor i den här världen? Svaret på den frågan är egentligen hur Jesus bemöter den här kvinnan. Nämligen med värdighet och respekt. Bara för att hon var en människa. Kriteriet för att du och jag ska älska en människa så det fastnar på att den är en människa. Att det slutar egentligen med där. Att du funderar på något sätt, ska du älska din granne? Är det en människa? Förhoppningsvis. Jag såg häromdagen att vår granne skaffa katt. Så jag känner på något sätt att jag behöver inte älska den i alla fall. Men jag behöver älska mina 4 grannar som är människor. För det är det som Jesus säger. Det största budet som vi alla känner till. En annan intressant sak. För det är egentligen en evangelisationsmanual. Jag tror jag har skrivit någon undervisning om hur vi ska evangelisera utgående från Johannes 4. Men en annan sanning är den att om vi ser på Jesus så kommer vi primärt inte att bli en så mycket bättre människa i jämförelse. Men det kommer inte en svår, det är svårt formulerat av mig. Jag säger det långsamt och tyst. Vi blir primärt inte så mycket bättre människa i jämförelse med hur plötsligt ser hur bra våra medmänniskor är. Det vill säga, när du och jag möter Jesus så blir inte vi alltid den bästa människan här på jorden. Men dina grannar blir det. Dina grannar blir värda att älska, att dö för, att leva för. Därför är det fördelaktigt att ha med Jesus att göra, för du blir så kär. Det vill säga, Guds spegelbild är inte bara en egen upprättad spegelbild, utan också ett nytt synsätt att se på våra medmänniskor. Så jag brukar säga så här, att när du ser på Gud så reflekteras hans bild på dina medmänniskor. Så du börjar se det fina i människorna runt omkring dig. Men det var ju bara en bonussak som jag tyckte, det lät ju fint, så jag ville säga det. Men mitt i diskussionen med kvinnan, efter att kvinnan har förstått att han är sänd av Gud, så utbrister Jesus plötsligt något väldigt intressant. Och då har jag dagens bibeltext hämtat från vers 19-24 i kapitel 4. Kvinnan sa det: jag förstår att du är en profet. Våra fäder har tillbett på det här berget. Men ni säger att platsen där som man ska tillbe finns i Jerusalem. Jesus svarade: tro mig kvinna, det kommer en tid när det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber vad ni inte känner, vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och i sanning. Sådana tillbedjare vill fadern ha. Gud är ande, och det som tillber honom måste tillbe i ande och i sanning. Om någon ställer mig då frågan, jag är ju en väldigt enkel man. Men om någon ställer mig frågan, hurdana, på vilket sätt så ska vi be? Så borde jag inte sträcka mig längre än till den här texten, för det är ju exakt det som Jesus svarar på. Vi ska be i ande och i sanning. Vi ska be i ande, det grekiska ordet pneumati. Kommer ju från pneumatik, lärande om alltså luft och grejer och saker och tryck och fint som flyger omkring. Vi ska be i ande och vi ska be också i sanning. Och ett annat fint grekiskt ord som är aletheia, sanning. Frågan går då vidare. Hur blir man en bedjare som ber i ande och i sanning? Det är viktigt att komma ihåg att det rådde en diskrepans mellan gamla förbundets bedjare och det som följde det nya förbundet. Här kommer en liten teologisk parentes som du kan lära dig idag. I gamla förbundet så tillbad man inte Gud som fadern. Det finns inte ett sånt bibelställe i gamla testamentet. Man bad fadern från och med nya förbundet. När Jesus bröt det som skilde människan från Gud. Så vi numera kan, då förstår vi Paulus ord, att vi numera som barn kan ropa Abba fader. Det är det som händer när vi blir på nytt födda. Vi får den här relationen, inte som en allsmäktig Gud som nu finns är långt borta, utan vi får den som en fader nära. Stark och mäktig naturligtvis, men det blir en faders relation. För genom Jesus försoningsverk förvandlades inte bara människans potentiella ställning inför den helige guden, utan också sättet som hon kan kommunicera då med honom. Och då har vi två riktigt enkla punkter idag. För det första, du och jag behöver fyllas av den helige ande. Jag kan egentligen gå ner nu, känner jag. Vi behöver fyllas av den helige ande. Jag vet inte om du är fylld med den helige ande. Och om inte är det, så idag en bra start på att bli det. Jag tror att någonting av det viktigaste du kan vara med om som troende är att bli fylld av den helige ande. Det som förändrade lärjungarna, apostlarnas liv, det var inte enbart att de såg den uppståndne Jesus, utan det var när anden kom över dem och de mitt allt fick en frimodighet, en kraft som de tidigare inte hade haft. Så frimodigheten kom inte enbart från att de såg mitt allt Jesus uppstod från de döda. Det är på något sätt ganska stora grejer. Men du vet det, du själv som har varit med om mirakler, att dina erfarenheter eller din tro bygger inte på mirakler. För vi människor, vi är glömska varelser. Så min tro bygger mycket mer på att när jag en kväll i pojkrummet i Sundom upplever att jag blir fylld av den heliga ande. Det väger tyngre än att jag har sett det ena mirakel efter den andra, och den ena ängeln och den andra demonen. Alltså, att bli fylld med den heliga ande, det är någonting som hjälper oss, och det är någonting som fadern vill ha. För han säger att vi ska be i anden. För det som sker genom att vi låter våra hjärtan bli uppfyllda med den heliga ande, det sker genom att vi låter våra hjärtan bli uppfyllda av den heliga ande. Bibeln lär att anden fungerar som vår inre världskoppling till fadern och vill hjälpa oss att upprätthålla den relationen. Vi ser på ett tiotal ställen i Bibeln hur människor genom anden blev ledda att göra eller inte göra vissa saker. Vi blev även uppmanade att be i den heliga ande, till exempel i Judas 1:20, Efesbrevet 6:18. För det är på något sätt att de bönemoden inom oss är lite så gruserad. Jag vet inte om du någon gång upplevt trögt att be. Nej, ni är ju duktiga på det här. Men vi som, jag som har gjort det, så upplever ibland att när det är trögt så kan man koppla igång anden att be. Som Rombrevet 8 säger, att vi, när vi inte vet vad vi ska be, så är det som sagt att det blir suckar utan ord. Det blir på något sätt någonting som ber istället för mig. När min egen kapacitet, min egen hjärna inte räcker till, jag måste säga till den heliga ande, nu får du ta och be. Därför är det inte så farligt, utan snarare nödvändigt för oss allihopa att bli uppfyllda av den heliga ande. Jag har haft några erfarenheter nu som då, senast i torsdags, när jag tänker på saken. Det är som att det kommer en stor börda över mitt liv. Det är som att det läggs en stor trasa på min inre värld. Det är lite svårt att förklara. Det är sällan en trevlig upplevelse att vara med om. Men min erfarenhet har lärt mig att när den här händelsen äger rum, då är det anden i mig som vill att jag ska be till Gud för någon eller några eller någon situation som jag själv inte ens känner till och som sällan senare får kännedom om. Och vad jag då behöver göra är att jag brukar koppla till Gud och säga: Jesus, nu ber jag till dig och jag ber att du ska på något sätt röra den ena och du ska röra den andra. Jag har ingen aning om vad jag ska be för, men du vet det. Och det är då som vi säger, det är då man kan tala i nya tungor, för där kan ju inte hitta på vem ska jag be för. För då blir det en lång historia. Jag går igenom min bönebok på 122 000 namn. Det är inte så lång, men den ska borde vara det. Men istället ska man be i anden. För Gud vet redan vem och vad som behöver hjälp och vem jag ska be för och vilket sätt jag ska be. Då kan man be i anden. Och Gud vet vem som behöver hjälp och Gud går och hjälper den eller dessa människor. För sällan, som jag sa, får jag veta vad jag bett om. Men jag brukar försöka be i anden som redan vet vad jag ska be för. Och det är en stor fördel för dig och mig att vara fylld med den heliga ande. För du och jag kan inte alltid känna till allt som Gud vill göra genom oss. Då behöver vi hjälp av den heliga ande. Alltså borde det vara en stor eftersträvansvärd grej, skriver jag, att sikta in sig på. Att ständigt bli uppfylld av hans ande. Det är min övertygelse om att vad världen, vad Vasa mera behöver, det är andefyllda kristna som går omkring och gör goda gärningar fyllda, kryddade med Guds kärlek. Inte var helt fel att ha 1000 andefyllda människor i Vasa. Fyllda med Guds kärlek. Ledda av anden. Man har hört historier hur Gud leder människor på makabra sätt nu som då. Och det händer ju bara för att anden gör någonting genom oss och i oss. Och hur kan vi då få tag på detta liv i anden? Jesus säger själv att genom tron på honom ska levande vatten strömma fram från vår insida. Johannes 7:38. Säg det igen. Genom tron, förtröstan, tilliten på honom, då har Gud lovat att det blir som levande vatten på vår insida. Och vad betyder det? Kortfattat och lite kanske förenklat, men jag tror det ungefär fungerar så här. Det är när vi slutar tro på oss själva och kapitulerar inför levande Gud. Vi slutar, vi ger upp vår egen kamp och vi säger: Jesus, hjälp mig. Jag tror att det går inte att bli fylld av den heliga ande om du inte kapitulerar inför Jesus. Därför är högmodet en farlig grej i oss. För vi slutar bli beroende av Gud. Men varenda gång vi kapitulerar inför Gud så tror jag att han möter oss med den helige ande. Det är då vi väljer att 100% förtrösta på honom och vända blicken till Gud som vi kommer att fyllas med ett liv som bara, förstår det här, det är bara Gud som kan ge detta liv. Lukas 11:13 antyder på att det är Guds stora vilja och längtan att ge oss alla den helige ande. Lukas 11:13 talar ju om att ni som är onda fäder, tänk om mig själv här, fattar att ge era barn goda gåvor. Hur mycket mera ska inte Gud ge den helige ande till dem som ber honom? Jag som en ond far, tänker jag, så jag älskar att ge goda gåvor. Ibland onda, men för de flesta goda gåvor till min dotter och till vissa andra ibland också. Och om jag som är en stor iver i det så försöker jag tänka, men vad vill Gud då? Jo, men han vill ge mig av sin helige ande hela tiden. Låt oss säga, helig andes literpris är ganska nära noll. Och det finns ganska mycket av det. Det är tillgängligt. Det är så stor tillgång på det så det är gratis. Det är alltid så världen fungerar. Det är tre som förstod den där bilden. Men det är så. För det finns helig ande till oss och Gud vill ge dig den helig ande. Och det handlar om, vill du och jag kapitulera inför Herren och säga Gud, nu ger jag dig. Hjälp mig. Då vi blir fyllda av den helig ande så brukar någonting i stil med detta hända. Vi får en frimodighet och en trygghet att vara hans vittne. Vi får gåvor som Gud har gett oss. De på något sätt aktiveras så att vi kan göra saker som vi tidigare inte kunde göra. Låt mig säga en halv mening om den första punkten bara kort. Att få frimodighet och trygghet. När du möter Gud och du möter Herren så möts du alltid av någon som tror på dig, någon som älskar dig, någon som vill ditt bästa. Det budet som Gud talar om flest av alla bud i hela Bibeln, jag tror det är mellan 70-80 gånger, det är var inte rädda. Och det är inte kanske så konstigt då att när vi kommer till Gud så möts vi av det som är tvärt emot rädsla, eller en trygghet, frid, glädje. Så kanske idag är dagen då du skulle behöva på något sätt få lite av det där heliga ande till dig. Jag vill säga det igen. Det är jättefint att vara med om under och mirakel och tecknen. Vi ska se ännu mer av det i församlingen. Men jag vet av erfarenhet och jag vet när jag läser Bibeln att det är ingenting att bygga sin tro på. För vi glömmer det. Vi förklarar bort det. Men det som inte kan förklaras bort är att du blir fylld av den heliga ande, talar nya tungor och går på som en full gas. För det är någonting som håller och det är någonting som funkar och finns där resten av ditt liv. Andra punkten är att vi behöver leva i sanning. Och det här är lite kryptiskt, men jag tror det är ganska viktigt för oss att förstå vad Jesus vill säga. Jesus gick igång där med kvinnan och på något sätt, han var ju rakt på sak. Han sa, gå efter din man. Hon sa, jag har ingen man. Säger hon, fem män har du haft och den du har är inte din man. Och jag säger att du är en profet, sa hon. Och sen tycker jag det är väldigt intressant, för sen när hon går hem till sin by senare och ska berätta att hon har mött Jesus, vad säger hon då till byn? Han har berättat allt jag har gjort. Och då börjar jag fundera, vad har hon hållit på med? Ni förstår inte det heller. Ni är lite trötta där, märker jag. Men när vi möter människor med Jesus så är inte det förflutna så stor betydelse. Utan det blir, som jag sa förra veckan, ett vittnesbörd för vad Gud har gjort i mig. Men sanningen då? Vad handlar det om att be i anden, men också att vi ska be i sanning? Vad kan det betyda för dig och mig idag? Jesus talar på ett par ställen om sanningens roll för oss troende. Han säger att sanningen ska sätta oss fria. Och att genom ordet blir vi helgade för att ordet är sanning. Det vill säga, då vi ber så ber vi ut Guds sanningar, det som redan står i hans ord. Jag menar alltså Bibeln. Vi ber ut hans vilja, som vi för några månader sedan läste i Fader vår bönen. Att be sanning, tror jag, handlar om att uttala de sanningar som Gud har sagt om sin skapelse, om sig själv, alltså Gud själv, men också om oss själva. Därför behöver vi förstå att Guds sanningar om oss själva, måste förstå Guds sanningar om oss själva och för att leva den sanning som Gud har tänkt om oss. Ursäkta, lite kryptiskt och lite halvflummigt, men jag kommer snart till en fin poäng. I denna sargade värld tycks det mer och mer breda ut sig lögner och mer lögner om hur vi ska leva och framförallt hur dåliga vi alla är. Prestationens och jämförelsens förbannelse frestas oss dagligen. Det är därför befriande att läsa hur Jesus är med kvinnan. Han bygger först upp ett förtroende, men sedan tar han upp sanningen med henne. Hon hade haft ett antal män och nu levde hon i äktenskapsbrott. Denna gudsgivna sanning tycker man att skulle gjort henne att det var lite pinsamt. Men det gör det inte, utan tvärtom. Det är som att Jesus ord om att sanningen ska göra er fria och att han själv är sanningen får en praktisk tillämpan i hennes liv. För kvinnan känner sig inte alls attackerad eller påhoppad, utan blir som en gudomlig törst skapas inom henne. Och då hon far till byn där hon bodde, så var hennes predikan, som jag redan nämnde, han har sagt allt jag har gjort. När vi möter Guds sanning, så det viktigaste tecknet, eller största tecknet på att vi möter just Jesus sanning, det är att det alltid blir en gudomlig törst på vår insida. När vi hör Gud tala till oss, även om det kan vara obekvämt ibland, som det säkert var för kvinnan, så för det oss alltid närmare honom och det liv som han hade tänkt för oss och för, i det här fallet för henne. Det är intressant att här har vi en av de största väckelserna i Bibeln. Det står att ganska många i den här byn kom till tro på Jesus tack vare kvinnans ord, står det. Det är en väldigt intressant detalj. En intressant, nu igen kommer lite kyrkohistoria, men en av de första stora kristna tänkarna som kom på 100-talet hette Justus Martyren, eller Justin Martyren. Han blev kristen ganska nära det område dit Jesus var. Vem vet vilka frön som såddes när Jesus besökte denna byn. Vi läser också i Apostlagärningarna 8 senare att en av de största och första väckelsen som bröt ut var i Samarien. Det lilla mötet som kvinnan hade med Jesus gjorde sen att en hel värld blev förvandlad. I och med att han blev en av de främsta apologeterna på 100-talet, just den här Justin-martyren, eller Justus. Vad jag skulle vilja se hos oss och hos mig ännu mera, det är att vi lever transparent inför Gud. Att vi är äkta. Att vi är oss själva. Att vi inte låtsas vara någonting vi inte är, utan vi kan vara vem vi är inför varandra. Och där behöver jag hjälp, och där behöver vi alla hjälp från Gud för att klara av det. Men jag märkte att två saker händer när vi tar emot Guds sanning. För det första så inser vi hur syndiga vi är, men samtidigt hur nådefull, förlåtande och kärleksfull som Gud är. Tänker Petrus och Jesaja. Att vi på något sätt ser på oss själva och tänker, oj då, ouch, som vi har talat om. Men ouch är ganska tyst jämförelse med det här fullbordat som gjorde från himlen när vi ser på Gud. Vi kommer också en frihet som den här världen inte kan ge. Jag tror att när du får möta Guds sanning i dig, så blir du, som Stefan predikade om, den Gud ville att du skulle vara. Vi blir oss själva på det sättet som Gud har tänkt. Jag har märkt när jag möter Gud och hans sanning, hans ord träffar mitt hjärta. All min jämförelse, allt mitt jämförande och mitt behov till det, det minskar. Jag känner mig bra, men inte bättre än mina medmänniskor. För jag står inför levande Gud som har älskat mig, men också älskar dem runt omkring mig. Och det leder oss till en frihet. Att vara ett språkrör för Jesus i en värld som är mörk och dyster. I alla fall uppfattar vi den så många gånger. Men när vi kommer och möter Gud och hans sanningar, så får vi vad den här världen inte kan ge oss. Hjälp oss Gud att inte leva av den här världen. Allt för lätt så frestas vi av att leva av den här världen. Då Gud är egentligen den enda som kan ge oss det vad vi behöver. Jag skulle avsluta med tre former av bön som jag tror på. Tre böner som jag tror att om inte de här tre sakerna finns i ditt liv, då är du inte ännu fått tag på allt som Gud har för dig. För det första, den privata bönen. Då vi läser evangelierna så ser vi hur Jesus, ju längre tiden gick, desto mer oftare så gick Jesus ensam och bad. Det skulle någon gång, jag vet inte, man kanske skulle bli mörkrädd och mindre, men det skulle någon gång vara intressant att scanna hela församlingen. Och så ska man ha en mätare på hur mycket bön som äger rum i den privata kammaren. Men det är väl en sån där Big Brother och allt vad de heter. Och det får man inte hålla på med. Om vi har ett icke-existerande eller fungerande privat böneliv, så kommer ditt liv alltid att svaja lite till höger och vänster, som Paulus säger i Efesierbrevet 3. Att du kommer kastas till höger och vänster från alla läror, från ett håll, ett dike till det andra. För Jesus säger att grunden till all bön, enligt Matteus 6, så är vår privata kammare. Nu minns inte jag om det var Bill Hybels eller någon av de här stora fina männen, eller en kvinna kunde jag vara också, som sa: visa mig ditt privata böneliv så vet jag hurdan kristen du är. Och Jesus sa att när vi ber, så stäng in dig i din kammare och be det fördolda. Då ska Herren som ser det fördolda besvara och höra våra böner. Vi behöver, tror jag, alla av oss, i alla fall min egen del känner jag, en renässans. Det är jättefint att vi samlas och ber, vi kommer snart till det här på söndagar. Men våra böner när vi träffas ska vara ett resultat av hur vårt enskilda böneliv fungerar hemma då ingen ser oss. Varför är denna bön så central och så viktig? Jo, för då ingen ser oss är vi sannoliken oss själva. Det finns inga maskar. Jag hoppas inte att sätta på några maskar när du ska gå och sova, för det är själv i sovrummet. För nu ska inte jag vara med själv här för 2 timmar. Det är klart, när ingen ser dig, du är dig själv. Och du, när du är dig själv, det är då Gud vill använda dig och arbeta med dig som allra mest. Det är också i denna form som vår egen relation med Gud byggs upp. Och det är också här det syns hur prioriterad Gud är i våra liv. Har inte du vill utmana dig redan idag? Har du inte ett fungerande privat böneliv? Det blir hög prioritet att vi får be för dig idag. För det är för ditt eget bästa och du har böner som fungerar i ditt liv till Gud. För ditt liv och ditt kristna liv blir så mycket enklare så. Att när du är ensam, har utmaningar eller svårigheter, du behöver inte ringa äldstekåren. Du får nog gärna göra det också. Men framförallt så kan du böja dina knän inför levande Gud och säga: nu ber jag än en gång till dig, som jag redan gjorde i morse. Eller igår kväll. Det är inte så stor skillnad när vi ber, utan det är att vi ber. För kom ihåg, det är denna form som vår egen relation med Gud byggs upp. Och det här det syns hur prioriterad Gud är i våra liv. Jag observerar att de gånger som Gud vill uppmuntra människor runt mig, det är ett resultat av att jag haft en privat stund med Gud själv. Ibland säger han: stäng av den där musiken. Parentes, vi ska inte gå in på vad det var för musik. Och så gör man det och så hör man: hör av dig till den där brodern eller systern som har det så svårt. Vi behöver ha de här stunderna för att vi kan vara levande verktyg i levande Guds hand som vill röra en värld som blöder. Vi behöver, kära vän, ha det privata bönelivet igång. Och du ska inte ha så dåligt samvete nu, för det har vi alla här för tillfället. Men det kan ju vara fantastiskt om vi skulle få en par hundra bedjare fyllda med ande och sanning som ber till Gud. Och är öppna för att Gud idag ska tala till höger och till vänster. Men det finns två andra former. Den andra är, som jag kallade, böner vänner emellan. En av de mer kraftigare orden och löftena som Jesus ger oss i Matteus 18. Som säger, där två eller tre samlade mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Det finns något starkt och speciellt med bön som äger rum i vänskap. Och jag tror att den är speciell, för att i vänskap är du också oftast dig själv. Jag hoppas att du också har såna vänner, där du är dig själv. Där du på något sätt dig själv. I vänskap så är man också som sagt sig själv och kan därmed ofiltrerat lägga fram bönen inför Gud. Några av de starkaste bönesvaren och miraklerna man har upplevt är i samband med att man antingen själv har bett för någon annan eller haft någon annan att be för en själv. Men jag vill säga att det är ett trappsteg som vi behöver ha fungera. Eller ett hus kan vi kunna säga det. Grunden är den privata bönen. Själva husfasaden, det är den vänskapliga bönen. Där vi går och tillsammans kommer överens om saker, så ber vi igenom det i Jesu namn. Ha med bönen i dina nära relationer. I äktenskapet. Bland dina vänner. På arbetsplatsen om du är riktigt frimodig. Ha med bönen, för vi behöver det. Du behöver det. Och vi alla behöver ha männer, vänner som vi kan be tillsammans med. För ibland är ju livet så pass svårt och utmanande så vi helt enkelt inte orkar ens att be själv. Jag vet inte om du har haft sådana erfarenheter, men jag har haft sådana. Då mina egna krafter tryter. Så det är så skönt att veta att man har bröder och systrar som man kan gå till och så be dem för en. Lägga händerna på en och profetera och uttala Guds ord över ens liv. Så går man därifrån studsande och med ballettskor. Alltså det har positiva effekter på en när man ber. För det tredje, men inte det minst relevanta för det. Det är bönen i den större gemenskapen. Vi samlas en grupp med människor så ber vi till levande Gud. Vi ber för staden, vi ber för församlingen, vi ber för det ena och det andra. Härliga tillfällen. Det gör vi också här på möte. Det är den tredje formen av bön. När vi tillsammans ber för någonting som vi vill att Gud ska göra. Man kan kalla det så kallad arbetsbön, skriver här. Där vi ber för större saker än oss själva. Då vi läser Paulus brev och ser exemplen i apostlagärningarna. Så ser vi hur den större bönesamlingen, den var central i den tidiga kyrkan. Det var mer centralt att samlas och be än att fira gudstjänst. Och får jag provocera dig nu så ska jag fråga dig när du sist var på ett bönemöte. Om jag får provocera dig, det får inte jag göra. Men jag gör det i alla fall. För det var en sak man gjorde. Det står dagligen, de bröt brödet, nattvarden, de bad bönerna och lyssnade och påminde sig själva om apostlarnas gärningar. Men bönen i gemenskapen, den var central och den var viktig. Och är den viktig för den tidiga kyrkan? För jag tror vi kan komma överens om att det fungerade för den tidiga kyrkan. Med all dess ofullkomlighet som existerar så har de saker som fungerade i den tidiga kyrkan. Och de är lite visa, så vi kan ju låtsas vara det i alla fall. Så borde vi göra det som de gjorde, så borde vi själva göra. Alltså få igång bönen i den stora gemenskapen. Och där kan man ju göra reklam då för tisdags bönesamlingar som är väldigt välsignade tillfällen. För vi ser att när apostlarna bad, så kom den helige ande. Genom att församlingen bad kom en frimodighet över församlingen som senare blev grunden för en aggressiv evangelisation som nådde egentligen hela dåtida världen. Vi ser att Gud själv ger ett löfte i andra krönikeboken 7:14 att om folket vänder sig bort från Herren så finns det en möjlighet att komma tillbaka det om man ödmjukar sig och ber till Gud som folk. alltså som församlingen eller en nation. Och då ska det komma läkedom och allt välsignelse tillbaka från Herren. Det finns en kraft i den gemensamma bönen som jag inte tror man kan åstadkomma på annat sätt. Då man forskar i de olika väckelserna så kan man nog alltid konstatera att i bakgrunden har det ägt rum ett så kallat bönearbete på ett eller annat sätt. Men jag vill än en gång påstå att grunden till ditt fungerande böneliv är inte nödvändigtvis att du bör gå på alla bönemöten du hittar, utan att du får möta den helige ande så att ditt privata böneliv kommer igång. Så du får en längtan av att be. Jag vet inte om du någon gång har upplevt segt att be. Jag kan erkänna och känna lite synder här på scen samtidigt att jag har en par sega bröder, tänkte jag säga, men de vill alltid be. Och ibland är man till och med på väg hem från dem och säger dem, vi har inte hunnit bett nå ännu. Och ni vill inte veta vad jag då tänker. Och så drar de in en tillbaka. Ja, men vi måste ju be, säger de. Och det är så segt och trögt och man går i sirap i tankevärlden. Men sen när man har bett, när Guds ord har uttalats över ens liv och Herrens ord har kommit, så är vi väldigt tacksamma att man har sådana jobbiga bröder som vill att man ska be. Och det hjälper en. Men det absolut som har hjälpt mig mest, det är dagen, jag tror jag var nästan 19 år, där den helige ande mötte mig i sovrummet och jag fylldes av den helige ande. Det blev grunden till mitt böneliv. Och det kan bli grunden i ditt böneliv också. Vi ska avsluta mötet genom att ha en stund av bön. Om lovsångsbandet, det fina sådana, kan komma hit upp, så ska vi ta en stund. Kanske du känner att du ska få lite hjälp här i ditt privata böneliv. Så vill vi gärna be för dig. Vi har många fantastiska bedjare i den här församlingen som gärna lägger sina händer på dig. Och enda du behöver göra är att kapitulera inför Jesus. Säg, Herre Jesus, jag vill inte att det ska vara segt någon längre. Jag vill att din ande ska flytta in hit och göra bara det som du kan. Ska vi ställa oss på våra fötter så kan vi be en bön här innan vi tar en stund av förbön. Herre Jesus, du som känner våra hjärtan, Herre, du som har en större längtan alltid att möta oss än vi har att möta dig.